Så där. Är det bra ljud? Bra. Förra gången så tog jag er ut till en glänta i skogen. Idag ska vi vara lite högre upp. Men vi ska be först. Jag har en bön i mitt hjärta att du ska få bli uppmuntrad. Och jag är så tacksam att ni har bett för mig. Det känns verkligen. Det känns som att det bär. Tack Herre för att jag får komma till dig Herre med en öppenhet i mitt hjärta. Jag bara tackar dig för att du har öppnat upp för att vi ska förstå vad du vill med våra liv. Att du vill någonting stort med var och en Herre. Amen. Det är så här att bara en vecka efter förra predikan så hörde jag ett fågelläte. Ett trumpetande, det var lite grann, jag blev påminn när jag hörde trombonen här. Och det var lite trumpetande långt ovanför huset. Och när jag lyfte blicken så såg jag en plogformad flygformation i luften. Och av några fåglar, möjligen var det gäss, jag vet inte. Det kunde vara svanar också. Tranor har så långa ben så det brukar man se. Som liksom släpar efter, höll jag på att säga. Men varje gång som jag ser såna här naturfenomen, då händer någonting i mig. Det är som att det går sönder någonting. Det låter nästan hemskt. Men det är som att alltså, när jag ser något sånt här och är med om sånt här i naturen, det är så starkt. Det var inget märkvärdigt på ett sätt, men det hände någonting. Och jag kände det är någonting som jag ska säga framöver om detta. Så jag har burit med mig det här. Det har funnits inom mig. Och igår morse så då vaknade jag med den här V-formationen i huvudet. Och så sen kom det några ord. Att hitta sin plats. Att hitta sin plats. Och det har, då kan ni koppla ihop det. Så jag ska dela egentligen några enkla tankar om att ta emot hjälp. Och att hjälpa andra. Och då är det gässen som lär oss. Ni har hört begreppet dum som en gås. Glöm det idag. Glöm det uttrycket. Gässens lärdomar. Så gäss, mina gäss, eller våra gäss, vi alla gäss här. Nu drar vi vidare. Vi ska titta på Jobbsbok. Där, och jag ska inte egentligen lägga ut en text och det jättemycket. Utan jag ska egentligen bara hämta inspiration från Jobb 12. Och framförallt det Jesus säger bergspredikan. Det var inget... en massa grejer med predikstolar då när han höll på, han predikade i naturen, han sa se på fåglarna, se på liljorna på marken och så vidare. Jag frågade om han stod bakom någon predikstol, han var i synagogan, då satt han och undervisade och så vidare. Ja, det var en liten parentes. Jobb 12:7, fråga djuren, de kan lära dig. Himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp. De kan lära dig. Havens fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk? Han har alla varelsers liv i sin hand. Varje människas ande. Det är så starka ord det där. Alltså, låt det bara sjunka in. Gud han har kontroll, han vet, och du kan lära dig någonting från, ja, vi lär oss av varann men också av det vi ser i naturen. Om vi har ett öppet sinne så kan vi lära oss väldigt mycket. Williams, en översättare, har i Matteus 6:26 som inte jag slog upp, men det är se på himlens fåglar som Jesus säger i bergspredikan, då så, han har översatt så här: se med ett gott öga på de vilda fåglarna. Se med ett gott öga. Och vi ska titta på några saker som har med detta med gässen att göra framför. Vi kommer överens att det var gäss jag såg. Ska vi säga så? Ja, vi säger det. Vi ska lära oss att gäss. Och det är så härligt när man säger gäss. För det är också något positivt. Gäss på engelska. Jag känner mig så glad idag när jag får predika. Det är så härligt. Jag vet inte vad det beror på, men det är, någonting är det. Tre punkter bara egentligen, så du kan andas ut. Tre enkla punkter. Den första punkten, när du hittar din plats är du inte ensam. När du hittar din plats i flocken, det vill säga bland gässen, är du inte ensam. Jesus, han tog ju fåglarna som exempel för att lära oss något. Och den här specifika V-formationen, från det att jag fick den här bilden och det här som hände, så har jag naturligtvis gått och funderat och läst och så. Men den här specifika formationen är som en plogformation. Det har ju länge fascinerat människor. I årtusenden. Fram till idag, där man har kunnat göra mätningar. Därför idag vet man lite mer. Först nu har man kunnat påvisa varför vissa fåglar, det vill säga de här långt flygande fåglarna, gässen till exempel, varför de gör såna här formationer. Så alltså glöm uttrycket dum som en gås, de är smarta. Jag kommer sen en liten teaser, jag kommer att prata om smart flax om en stund. Okej. Mätning har nämligen visat att varje fågel som flaxar med sina vingar underlättar för bakomvarande fågel genom att skapa uppvindar. Så om en fågel faller ur en sån här formation, så känner den omedelbart att nu blir det jobbiga, det blir mer turbulent, det blir svårare. Och då återtar man sin plats automatiskt. Så bilden av församlingen som en jorden flock, eller som jag var inne på föregången, som ekklesia, det vill säga en utkallad grupp, en utkallad skara från någonting som håller ihop för att hjälpa varandra framåt. Det är ju klockrent, eller hur? Vi följs åt, det är någonting. Jag läste faktiskt i en blogg, nu vet jag inte om det, jag har inte liksom så att jag kan styrka att det är så, men jag tyckte det var bra. Och ibland kanske man inte, ja, det är i varje fall en bra story. Då var det så här, jag läste att om en gås blir sjuk, skadad eller skjuten, så faller två gäss ur formationen och följer den ner för att hjälpa och skydda. Och de stannar hos den tills den antingen dör eller kan flyga igen. Sen flyger de och gör följe med en annan formering och flyger i kapp möjligen till sin egen flock. Jag kan inte styrka det, men det handlar om omsorg. Vi drar vidare till nästa punkt. Nu är vi på tvåan. Det är att hitta sin plats i relation till andra. Då behöver jag en liten klunk. Alltså, nu ska jag prata om någonting som går stick i stäv med modernt tänkande, med individualistiskt tänkande som vi har idag. Och det här är ju någonting som egentligen är, det vi pratar ofta om att hitta sig själv, eller hur? Det är bra. Men bra, hitta sig själv. Men att försöka hitta sig själv kan med tiden bli en ganska tröttsam syssla, menar till exempel Thomas Sjödin. Jag gick till honom och kollade lite grann. För jag menar, ibland man kan bli ganska trött på sitt eget jag. Därför att man inser att man har ganska mycket som man behöver förbättra. Och så kan man till slut, jag höll på att säga, det finns ju saker i tingens liv när man upptäcker, när man går tillbaka. Det är sånt som kan vara, det kan vara sår, det kan vara hål i själen. Saker och ting som liksom man upptäcker. Och det kan vara oerhört jobbigt att ta itu med sitt eget livshistoria. Och som kan också förklara varför man handlar som man gör. Men det är då man behöver andra människors stöd och hjälp. När man hamnar i svårigheter. När man inser. Det är ett hål som knappt går att stoppa, fylla. Utan det är bara hela tiden bekräftelse, behov kanske. Sår som gör att man känner att man kanske fortsätter. Jag hörde nu idag på morgonen Malou von Sivers som berättar om sitt liv. Hur hon hade blivit misshandlad av sin pappa och så vidare. Väldigt svår uppväxt. Och frågan hon fick då av intervjuaren var risken att fortsätta med det där. Ja, hon ser det. Hon menar, jag ser det hela tiden, men jag försöker och liksom, ja, hon beskrev att hon ändå kunde stoppa upp och liksom känna, nu måste jag, så att jag inte går vidare i något liknande. Det kan ju vara bara att man styr på ett, inte jättehårt, men man gör det ändå på något sätt. Då behöver vi verkligen varandra. Jag ska citera från Thomas Sjödins bok, den här. Jag rekommenderar den verkligen. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Och där skriver han så här: jag vill hitta min plats. Den plats där mina gåvor får samspela med andras, och vi tillsammans gör något som inte är möjligt att utföra på egen hand. Något större än projektet jag. Jag tror att identitet är något som skapas i relation till andra. Att hela livet är en tillsammansgrej. Och att det inte är förrän man på allvar förstår det som man kan börja tala i termer av att hitta hem till sig själv. Att vi är viktigare än jag. Att vårt är värdefullare än mitt. Alltså, Thomas Sjödin, han har någonting. Det finns också en sån ödmjukhet när man lyssnar till honom som gör att man liksom... Ja, nej, det finns något. Och just det här, det finns mycket mera i boken där. Men just det här, värdefullare. Det finns någonting värdefullare än jaget. Hör och häpna. Ibland tror jag att många har trasslat in sig i det med jaget söker. Man skalar av en lök och man ska gå in. Och så att man tappar bort sig själv på något sätt. Än att hitta hem till sig själv. Men det i relation till andra vi hittar vägen till sitt hjärta, höll jag på att säga. Om vi jämför det här med fåglarnas beteende så kan vi dra faktiskt några intressanta lärdomar. Och nu kommer jag in på smart flax. Om man får tro en ny forskningsstudie som nyligen publicerats i tidskriften Nature, så handlar alltså gåtan om fåglarnas vackra gruppflygning om en mycket avancerad anpassning till luftströmmarna. Jag har varit inne på det, men det här blir lite mer tydligt. Genom elektronisk utrustning så kunde en grupp brittiska forskare avslöja smart flax hos fåglarna. Det visade sig att, och då hade man då undersökt ibisfåglar, det är såna här långflygare, att de placerade sig i formationen exakt i enlighet med aerodynamikens lagar, alltså luftlagar typ. Vilket betyder att de exakt valde exakt en punkt där de fick fördel av en uppvind från fågeln framför. Alltså riktiga vindsurfare, eller hur? Men det var mer smarthet än lathet. Det är smarthet, och det ligger i naturen också i det här att följa. Och jag tänker mig att det här är någonting som Gud har lagt ner, men som vi kan lära oss någonting av. Därför att, vad handlar det om? Jo, det handlar om att vi tillsammans, som församling, som grupp, som troende, kan stötta varann, som får bära varandra på uppvindar, och vi kan hjälpa varandra genom olika saker. Och sen är det så intressant när det gäller ledarskap. Därför att när ledarfågeln blir trött så kan den då flytta bakåt. Och då höll jag på att säga, vågar man göra det som ledare om man blir trött? I dagens läge så är det lite grann det här att en ledare ska vara så stark och så liksom, nej, det går bra. Ja, men i det här fallet när man lever i den här gemenskapsandan så att säga, då är det så här att när vi lär oss av naturen här, då flyttar en bakåt och en annan tar täten. Och fåglarna längre bak, de skriker och tjoar och liksom trumpetar för att heja på de som är längre fram för att hålla farten. Jag vet inte exakt om det här, hur det här är forskat fram, men jag har läst det någonstans. Jag tyckte att det lät väldigt trevligt. Så vi får väl ta det med vissa saker med nypa salt. Men jag tror att det ligger mycket i det där. Lärdomar. Vad drar vi för lärdomar av den här punkten? Och tidigare, det jag har sagt tidigare. Jo, hur de här fåglarna anpassar flygstil och lägen när de flyger i den här formationen säger oss att det är tillsammans vi orkar flyga. Det är tillsammans vi orkar nå längre. Det är tillsammans vi kan hjälpa varandra, turas om, driva på, uppmuntra varandra och så vidare. Och allt det här genererar någonting som jag kom på som inte är så märkvärdigt. Men jag tycker jag gillade det ordet tillsammanskraft. Tillsammanskraft. Alltså det här genererar. Det är som en generator som genererar tillsammanskraft som ger oss den här bärkraften. För det tredje. Den som hittar sin plats, och nu kommer jag till en intressant punkt. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Alltså jag lånar ju Thomas Sjödins fantastiska titel. Och jag ska lägga ut det lite grann, vad jag tror det ligger i det där. Jag tror inte att det är en tillfällighet att mina tankar har gått till honom. Därför att, och den här boken, därför jag tror att du finns här idag. Som försöker att hitta din plats i tillvaron. Hitta din plats i gruppen, i församlingen. Hitta din plats där du är ställd, så att säga. Och hitta där din fulla potential får komma till uttryck. Och få rätta förutsättningar att utvecklas. Då använder Sjödin en bild. Han använder GPS. Han hade köpt en klocka när han skulle ut och springa. Och var väl lite så här ivrig att springa iväg, men då står det, när man ska ju ställa in den där, söker plats, ni vet, söker plats, och då innebär man vill ju iväg, men det är smart att vänta så att man får ett läge, liksom söker plats, man behöver liksom hitta den där positionen. Och så kan det faktiskt vara, ta det lugnt, Gud han och ha tålamod, han visar, han hjälper dig, han leder dig. Och sök plats. Det finns en poäng alltså också att hitta sin position. Och när du hittar en plats behöver du inte jämföra dig med andra. Det är en viktig sak i våra sammanhang. Det är så lätt att vi jämför oss med varann. Gör inte det. Jag höll på att säga det är förbjudet. Nej, jag kan ju inte säga vad som är förbjudet. Men alltså, det är så här att det borde vara förbjudet. Att jämföra. Det är så lätt hänt att vi gör det. Och det är så lätt hänt att vi också, och det här är ju så vanligt i syskonskaran så att säga. Man jämför sig med bröder, jämför sig med varann och så ska man hitta, ja men man mäter sig med varann och så vidare. Tror ni det finns något sånt exempel i Bibeln? Zebedaios söner. Och morsan, hon kom ju fram också. Och skulle liksom få fördelar och så vidare. Ja, ni vet hur det kan vara. Vad var det de gjorde? Jo, de förmodligen jämförde de sig med varandra. För de bad om positioner med makt och prestige. Och då står det ju i Markus 10. Vi kan gå till det. Markus 10. Där står det så här. Markus 10. Nu skulle jag ha lagt för egentligen. Markus 10 och så står det där i 35-37. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag ska döpas med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge åt dem som har bestämts därtill. Och så berättar han längre fram i ett annat sammanhang. Ja, det är ett annat sammanhang, men hur som helst. De fick ju vara med om det där. Tyvärr så fick de ju, de led ju martyrdöden. Förutom Johannes, tror jag det var, han levde ju kvar, men alltså de fick genomgå svåra prövningar i varje fall. Så att de bad ju om det där. Och Och de jämför sig med varandra. Nu ska jag ta en liten grej som jag tror att många av oss inte riktigt tänker på alla gånger. Och det är det att ledarskap i Bibeln är alltid förknippat med funktion och inte position. Det är det absolut viktigaste, det är att det finns en funktion i det man gör. Nya testamentet föreställer om ledarskap är functional mindset, som Frank Viola talar om. Fokus ligger på, egentligen betonas snarare funktioner, det man gör, än titlar. Ta till exempel, och han utlägger texten, han använder då engelskans pastor, ing, elder, ring, propheting, overseeing, apostling. Alltså det är detta, det är inte en position, det är inte ett substans, alltså det är inte, utan det är en grej, någonting man gör. Man tar hand om de som har den gåvan att verkligen ta hand om, gör det. Och sen har du då att man utövar en, så att säga, en tjänst. Det är frågan om ett tjänande ledarskap. Jesus pekar på att ett annat ledarskap än det som finns i den hedenska världen. Jag ska inte gå in på det på djupet, men han använder begreppet, Frank Viola översätter det, Lord it over. Och det skulle man kunna säga, bara herre över. Och det är alltså mera då det här ett hierarkiskt ledarskap istället för den här plogformen som vi har i den här urbilden, som, eller första bilden som jag berättade för det, som jag såg. Och det är många faktiskt som har använt i ledarskapsundervisning, så använder man just den här V-formationen som en bild för bra ledarskap. Din unika plats, det vill säga din livsväg och kallelse, är unik och kopplad till de gåvor Gud har lagt ner i dig. Det finns alltså en annan logik i det här. Gud, han tvingar inte fram någonting, utan när han skapar det skapas ett sug i ditt hjärta, sug inom dig att till någonting, så att det skapar liksom Gud lägger ner saker i ditt liv och så dras det till de här uppgifterna. Första Tim 3:1 säger, den som önskar bli en ledare, den som önskar bli, man tvingas in, alltså det är inte någon som lägger på, den som önskar bli, det skapas någonting. Och nu ska jag säga någonting som jag länge har velat säga. Nej, men i olika sammanhang så har vi hört detta. Jag tror jag har sagt det några gånger, men det är just detta. När du frågar dig vad din uppgift är, så vill jag ha en distinktion som kanske, jag hoppas jag kan uppmuntra dig att tänka bortom plats. Därför att kallelse handlar alltid om tjänst, inte någon plats. Kallelsen handlar alltid om att du dras till en uppgift. Det är en uppgift det handlar om. Och det som Evert Karlsson, som faktiskt var missionär, han sa så här. Kallelsen, och jag hör honom, jag har lyssnat på honom många gånger. Han sa, kallelsen gäller alltid tjänst, det är inte en jordfläck. Det är inte en jordfläck, och han var ju Kina missionär. Men han menade att området för tjänsten, det kan variera. Därför att det är Guds ledning. Gud leder oss in. Du kan känna, ja men det här ska jag göra nu. Och så leder Gud dig in i olika uppgifter, olika platser. Och jag tror att det där kan härstamma från detta. Vi har lyssnat på många gånger på olika framställningar där att någon har berättat, jag blev kallad till en plats. Jag blev kallad till Kina, jag blev kallad. Och så hade det här skapat en del frustration hos en del, och känna, oj, 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 bara jag inte drabbas av att jag ska göra det. Gud, han är mycket större än det. Han drar oss, han lockar oss, han tvingar inte på oss någonting. Så var inte rädd och orolig. När Gud skapar det här i ditt hjärta, så naturligtvis kan det ibland bli en brottningskamp med vårt eget, naturligtvis, men han drar oss. Han tar oss vid handen och för oss vidare. Det är min absoluta övertygelse att det är i relation till andra som vi hittar vår sanna identitet och uppgift i församlingen. Vi upptäcker varandras gåvor. Och här finns en spännande koppling till äldstes vision. Att flyga högt, att nå djupare och att nå längre. Och då tänker jag så här. Att det handlar om bredd och höjd och så vidare. Det finns en motbild. Och jag vet att äldste menar inte det. Men det finns en motbild som jag vill bara lyfta fram. Bara som en... Det finns i alla rörelser och i våra liv. Det är det som hände med den tragiska hjälten i Ikaros i den grekiska mytologin. Det har ni säkert hört talas om. Han fängslas tillsammans med sin far och uppfinnaren Daidalos, som fallit i onåd hos kung Minos på Kreta. Och så gör han vax av fjädrar. Daidalos uppfinner vingar åt dem båda. Det här är ju bara fantasi, men det finns en bra sensmoral där. Sen flyger de över havet och Daidalos varnar sin son från att flyga för nära solen, eftersom det skulle smälta vaxet i vingarna. Ikaros, han lyssnade dessvärre inte så på sin far, utan han flyger. Han blir frestad att, jag vill flyga högt. Och så flyger han så högt så att vingarna, han tappar vingarna, han störtar ner i Egeiska havet där han drunknar. Alltså en väldigt tragisk berättelse. Men det finns en sensmoral i detta. Alltid frestelsen till hybris, att övermod, alltså att väldigt mycket runt omkring här beror på mig. Nej, men förstår ni det här? Att man blir så självcentrerad. Och man hör ibland när man pratar med en del människor som är inne i olika sammanhang, att det kan finnas just det där att man vill gärna prata om det man själv är inne i, så att säga. Istället för att inse, vi är en del av ett sammanhang. Vi behöver varann. Vi får vara ödmjuka och inse att jag får vara i ett sånt här sammanhang är fantastiskt, och att vi har varandra. Ensam är inte stark. Alltså, förstår ni vad? Tycker ni att den där bilden var för hård, eller? Den kan behövas kanske. Vi kan behöva ta till oss den. Den är kanske inte, det är inte någon jättestor, men det finns en fara även i rörelser också. Att man kan hamna i det där, som ni vet. Men i det här fallet så att flyga högt i det som är betonat, det handlar om frihet. Och det är vi öppen för. Nu ska vi gå in i avslutningen, och jag ska inte hålla på längre, utan ensam, jag vill säga bara så, ensam är inte stark. Du är beroende av andra för din egen andliga utveckling. Om du känner att Herren nu har pratat med dig under predikan, talat till dig om olika saker, även om du tycker kanske att jag har varit lite väl fast i mitt utkast, jag vill få fram det jag hade på hjärtat, men jag tänker så här, tänk bort ifrån det, ta chansen och låta andra be för dig. Det finns förebedare här, det finns möjlighet också att komma fram, det blir fler lovsånger, du kan komma fram, men du kan också komma fram om du känner att du vill be för andra. Du kanske vill lyfta andra med dina bönens uppvindar, så att säga. Då är du också välkommen fram. Men det funkar också att bilda små böneformationer där man är. Förra gången gjorde vi det, men då var det sköldar. Nu ska vi be, nu är vi att vi ska lyfta varandra, uppmuntra varandra. Kanske du får något ord till någon, be för någon, ja, lyft fram det. Men vi kan resa oss upp, så blir det enklare för oss. Vill du sitta ner så får du naturligtvis göra det, men om vi står så är det möjligt lättare för oss att komma fram. Det är inte det att jag vill skapa någon stämning här att vi måste fram, utan du gör det du känner. Gud har talat till dig. Och du kan be där du är, men du kan komma fram också och hjälpa till, och vi ber för dig. Och böne, vi har förbeder också. Varsågod.